Här är lunchekot. Ny värmebölja slår till mot Europa. Uppemot 45 grader väntas i Italien. Frankrike är på väg att tillåta aktiv dödshjälp. Regeringens senaste säkerhetsrådgivare har också hamnat i blåsväder. Och så verkar det som att bankerna har börjat tjäna pengar på ett lite annat sätt än tidigare. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Och vi ska börja med den värmebölja som fortsätter att plåga delar av Europa. Just nu är särskilt Italien hårt drabbat. Man förbereder sig för temperaturer upp mot 45 grader samtidigt som det brinner på flera håll.
En brandbil kör i full fart längs en liten landsväg på Sardinien. Ett högt, mörkt torn av rök stiger över den disiga himlen i videon från nyhetsbyrån La Presse. Värmevarningarna staplas just nu på varandra i Italien. I storstäder som Rom, Turin, Florens och Bologna har myndigheterna slagit larm om temperaturer som kan vara farliga för hälsan även för yngre människor. Värst väntas det bli på Sardinien. Väderleksrapporterna förespår 45 grader i Sardiniens inland under morgondagen och på fredag. Samtidigt förbereder sig Italien på att ökendamm från Sahara drar in under veckan och väntas kapsla in flera städer, skriver tidningen Corriere della Sera. Året brinner fortfarande på flera håll. Förutom Sardinien härjar bränder även i Toskana och i trakterna kring Pisa där över 3000 människor har evakuerats. Men det brinner också i övriga Europa. I Frankrike rapporterar lokala medier att den stora skogsbranden i Fontainebleau söder om Paris nu tycks vara under kontroll. Där har två volontärbrandmän gripits misstänkta för att ha startat elden. Samtidigt ska nya bränder ha brutit ut i djurområdet i östra Frankrike. Även Tyskland skakas just nu av skogsbränder i minst tre av landets förbundsländer. I Sachsen arbetar en räddningsstyrka på över 500 personer med att stävja elden som härjar i en populär nationalpark.
Reporter Jakob Hallerström. Idag kommer parlamentet i Frankrike att rösta om ett lagförslag som tillåter aktiv dödshjälp för vuxna. Vi har med vår utsända från Frankrike direkt nu, Caroline Poron. Caroline, lite mer i detalj, vad handlar det här förslaget om?
Ja, det avgörande nya är att patienten då ska kunna få tillgång till ett dödligt preparat. Och då är tanken då, huvudregeln är att patienten själv ska ta det. Men om personen inte fysiskt kan det så kommer vårdpersonal kunna hjälpa till i så fall. Och det här sker ju under ganska strikta villkor. Det som du sa, det gäller vuxna människor. De ska vara franska medborgare eller stadigvarande bosatta i Frankrike då. Och de måste ha en allvarlig och obotlig sjukdom som är livshotande eller i en avancerad och terminal fas då. Och personen måste själv kunna uttrycka sin vilja, så man måste vara medveten om sitt val.
Dödshjälp brukar ju alltid orsaka en hel del debatt. Vad säger fransmännen om det här då?
Det har varit en känsloladdad debatt, men opinionen har länge varit tydligt positiv till någon form av dödshjälp. Och i flera mätningar så ser man att det är en ganska stor majoritet som stödjer en lagförändring. Men de som är negativa till det här, de pratar ju om att det kan finnas en risk för att man pressar människor som är allvarligt sjuka eller som har funktionsnedsättningar eller som är äldre, att de känner sig som en börda och att det då skulle kunna leda till att man känner sig pressad till att fatta det här beslutet. Och de som är för då, de pratar ju om att man har rätt till självbestämmande, att det är en värdighet, att man vill slippa outhärdligt lidande. Och sen så är det ju då katolska kyrkan som är tydligt emot, men det finns ett bredare motstånd även bland sjukvårdspersonal och människor som jobbar med palliativ vård.
Nu ska parlamentet rösta om det här under eftermiddagen. Hur kommer det gå?
Det mesta talar för att nationalförsamlingen kommer rösta ja. De har redan godkänt den här texten flera gånger, men det är senaten som har sagt nej. Och då har nationalförsamlingen fått sista ordet av regeringen. Så att dagens omröstning väntas bli det slutgiltiga parlamentariska beslutet. Men sen, även om lagen antas, så kan det fortfarande bli så att den prövas av Frankrikes konstitutionella råd innan den träder i kraft.
Till sist, Caroline, skulle det i så fall kunna innebära att den här lagen stoppas, eller är det mer en formalitet?
Det som kan hända är att om de röstar ner den så behöver den skrivas om och så börjar allting om igen.
Säger vår utsända i Frankrike, Caroline Poron. Den femåriga flicka som i måndags blev knivskuren i en park i Helsingborg har nu fått lämna sjukhuset, uppger åklagarmyndigheten. En pojke som var yngre än 15 år greps misstänkt för försök till mord, men gripandet hävdes senare med anledning av pojkens låga ålder och omhändertogs istället av de sociala myndigheterna. Polisen har ännu inte velat gå in på några detaljer om exakt vad som hände och varför. Ytterligare 5 personer misstänks för inblandning i mordet och mordförsöket på en badplats i Stenungsund förra veckan, uppger åklagarmyndigheten idag. Sen tidigare är 3 personer häktade och totalt är därmed nu 8 personer misstänkta för inblandning på olika sätt. Enligt åklagaren som leder förundersökningen fanns det många vittnen till händelsen och det återstår fortfarande att genomföra en hel del förhör. Regeringens senaste säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström har liksom sina föregångare nu också hamnat i blåsväder. Det har visat sig att han glömde kvar en anteckningsbok i samband med NATO-toppmötet förra veckan, rapporterar Dagens Nyheter.
Och statsminister Ulf Kristersson deltog i NATOs toppmöte i Turkiet i förra veckan tillsammans med sin säkerhetsrådgivare sedan ett år, diplomaten Niklas Kvarnström. I en möteslokal blev Kvarnströms anteckningsbok kvar, skriver Dagens Nyheter. Niklas Kvarnström skriver till Ekot att anteckningsblocket innehöll mina minnesanteckningar. De innehöll inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Och NATO har rutiner för att hantera kvarlämnat material. Utifrån min bedömning har regeringskansliet kommit fram till att det inte behöver göras någon skadebedömning. Anteckningarna har ännu inte återfunnits, skriver Kvarnström. Nationell säkerhetsrådgivare är en post som inrättades av tidregeringen 2022. Moderaten Henrik Landerholm fick avgå efter att han hade glömt säkerhetsskyddsklassade handlingar på en kursgård. Landerholm åtalades men friades i tingsrätten. Landerholms ersättare Tobias Thyberg hann aldrig börja på jobbet efter att hans privata bilder hade läckt ut. Henrik Landerholm har sagt att han var extremt stressad av arbetet. Det är det värsta jobb jag någonsin har haft, sa han till SVT. Ekot har förgäves sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar.
Och reporter här var Jonas Fredén. Så det senaste om utvecklingen i Mellanöstern. Iran rapporterar om nya amerikanska attacker under natten, bland annat mot en hamnstad där det finns ett kärnkraftverk och mot en militärbas. Där ska 7 människor ha blivit dödade. I Iran har minst 30 människor dött och nästan 300 skadats i amerikanska attacker de senaste dagarna, rapporterar nyhetsbyrån AP med hänvisning till iranska myndigheter. Iran har i sin tur svarat med attacker mot amerikanska baser på flera ställen i regionen. Och samtidigt har Donald Trump också kommit med nya hot mot Iran. Trump sa i en intervju med Fox News att USA kommer att trappa upp attackerna nästa vecka om inget fredsavtal sluts innan dess. I Storbritannien föreslår regeringen nu att minderåriga även över 16 år inte ska kunna gå in på sociala medier mellan midnatt och klockan 6 på morgonen. Det här rapporterar BBC idag. Tidigare har den brittiska regeringen meddelat att man vill införa ett generellt förbud för alla barn under 16 år. Men nu höjs alltså gränsen till 18 år. Senast i slutet av 2026 ska det brittiska parlamentet rösta om den här frågan, alltså senast i år. Det här är Lunchekot i P1. Klockan närmar sig 20 minuter i ett och vi förflyttar oss till USA efter flera uppmärksammade fall den senaste tiden där migrationspolisen ICE skjutit ihjäl bilister. Stoppar nu Trump-administrationen migrationspolisens möjlighet att stoppa bilar.
Nya protester mot ICE har brutit ut i USA efter att två män på olika platser i landet skjutits ihjäl av federal migrationspolis i sina bilar. I Houston i Texas dödades en 52-årig trebarnsfar av ICE när han var på väg till jobbet förra tisdagen. Han hade bott i USA i 35 år men saknade laglig status i landet. Mindre än en vecka senare, i måndags, sköts en 26-årig småbarnspappa ihjäl i sin bil i Biddeford i Maine. Han hade enligt uppgifter till flera medier rätt att bo och arbeta i USA. Det finns fortfarande många frågetecken kring insatserna, men i båda fallen har federala myndigheter hävdat att männen utgjort en fara med sina bilar. Men ännu har inga bevis presenterats för allmänheten som stärker den bilden, vilket leder till ny kritik mot migrationspolisen, som i vintras kraftigt ifrågasattes efter att två amerikanska medborgare skjutits ihjäl i Minneapolis. Då hävdade Trump-administrationen att de två personerna också utgjort en fara, trots att flera videoinspelningar av dödsskjutningarna sågs som bevis för det motsatta. I de nya fallen saknas hittills videoinspelningar, både från allmänheten och från poliserna, som inte hade på sig kroppskameror, trots att Trump-administrationen tidigare i år sagt att alla migrationspoliser ska utrustas med sådana. Som en åtgärd efter de två nya dödsskjutningarna beordras nu ICE-poliser att tillfälligt upphöra med att stoppa trafik. Undantag kan göras om det är nödvändigt, men syftet med åtgärden är enligt Trump-administrationen att man ska se över den undervisning som migrationspoliser får när det kommer till trafikkontroller. Simon Isaksson, Austin.
Från och med idag är den fysiska gränsen mellan det brittiska territoriet Gibraltar och Spanien borttagen. Detta efter ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen kom efter flera års förhandlingar efter Brexit och innebär att människor och varor kan röra sig friare över gränsen. Det här avtalet är viktigt för Gibraltar där omkring 15 000 personer dagligen pendlar för att arbeta. Kritiker menar att statistikmyndigheten SCB:s mått på arbetslöshet på en halv miljon personer i Sverige ger en för mörk bild av verkligheten. Men Martin Ådahl, som är ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet, som är en av de som ofta refererar just till SCB:s siffra, försvarar valet av statistik.
Vi bara tar samma siffra som vi har haft tidigare i debatten och som också den som flera internationella organisationer använder.
Arbetslösheten i Sverige mäts på olika sätt. Den siffra som oftast används i den politiska debatten är SCB:s, som också är den officiella siffra som används vid internationella jämförelser. Den inkluderar gymnasieelever och heltidsstudenter som vill ha jobb eller extrajobb och ger en högre arbetslöshet än till exempel Arbetsförmedlingens, som istället baseras på hur många som är registrerade som arbetssökande på förmedlingen. SCB:s siffra får därför kritik av bland andra Anders Forslund, professor emeritus på IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, för att ge en för dyster bild av verkligheten. Det har du hört tidigare i Ekot. Men Martin Ådahl, Centerpartiet, tycker att den diskussionen riskerar att flytta fokus.
Det viktiga är ju att säga att arbetslösheten är hög även om man räknar bort de här och den har stigit även om man räknar bort de här grupperna. Och jämför med andra länder som har samma regler som Holland, till exempel Nederländerna, då har de en mycket, mycket, mycket lägre arbetslöshet, alltså inte ens hälften bland de här studerande, fast de har samma möjlighet och samma regler som i Sverige.
Arbetsmarknadsminister Johan Britz håller dock med om kritiken mot SCB:s siffra och tycker att Arbetsförmedlingens lägre ger en mer rättvisande bild.
Oavsett hur man mäter så är arbetslösheten i Sverige för hög. Men det är orimligt att vi har en vilseledande statistik eftersom det riskerar att leda till att fel åtgärder sätts in som inte träffar de som verkligen behöver stöd för att komma ur arbetslösheten. Jag använder oftare Arbetsförmedlingens statistik eftersom den visar antalet inskrivna som aktivt söker arbete. Och det är också de personerna som vi så kanske behöver komma att rikta stöd till.
Arbetsmarknadsministern Johan Britz, Liberalerna, reporter Marie Nilsson Boy. Idag har de båda svenska storbankerna SEB och Handelsbanken redovisat sina kvartalssiffror. Och vi ska höra vad SEBs vd Johan Torgeby säger.
Väldigt robust resultat, framförallt på företagssidan, medan det finns mer att önska på privatsidan.
Och ur ett svenskt perspektiv, är det här början på en investeringscykel som kan bära svensk tillväxt?
Det är svårt att säga. Jag tror att det är hjälpsamt, men inte tillräckligt. Så företagen under de sista 1-2 åren har mått väldigt bra. Nu har vi sett att investeringar och lån och även eget kapital som de behöver för sina verksamheter har stigit kraftigt. Men jag tror vi behöver konsumenten. Vi behöver hushållen för att det verkligen ska ta fart och vara bestående.
Så du är försiktigt optimistisk framöver?
Ja, jag kunde inte sagt det bättre själv.
SEBs vd Johan Torgeby intervjuad av Stina Ollila som finns med direkt i studion nu. Ja, vi hörde ju vdn säga att han är försiktigt optimistisk inför framtiden. Hur går det egentligen för SEB och Handelsbanken just nu?
Ja, det är lite blandat. Handelsbanken missar förväntningarna och vinsten minskade. De redovisade ett rörelseresultat på nära 6,7 miljarder för det andra kvartalet, motväntade 7,1. Medan däremot SEB rapporterar starkare siffror än väntat och vinsten ökade också något. Deras rörelseresultat ska säga landa på strax över 10,7 miljarder. Och något som ekonomerna kollar extra mycket på just nu, det är vad bankerna tjänar sina pengar på. Extra spännande där är räntenettot. Det är vad bankerna tjänar och spenderar på ränta. Och det är bankernas största intäktspost och det är därför den är så viktig och säger något om tillväxten framåt. Handelsbanken gjorde en sämre siffra än väntat. Medan SEB gjorde en bättre siffra och SEB också försiktigt positiva framåt.
Ska man tolka det här som att det har skett någon sorts förändring på senare tid i hur bankerna tjänar pengar?
Det man kan säga är att intäktsmixen har blivit viktigare. Frågan är om andra intäkter kan kompensera för ett pressat räntenetto. Till exempel provision på rådgivning och företagssidan då som vi har ökar hos SEB.
Om vi går tillbaka då till de här två rapporterna, finns det några tecken där som tyder på att svensk ekonomi håller på att ta fart?
Ja, SEB framstår ju just nu som mest optimistiska. Banken beskriver högre aktivitet bland sina företagskunder. Det är ett tecken på att storföretagen kan vara på väg att öka investeringarna. Om den utvecklingen håller i sig så är det positivt för svensk tillväxt. Men precis som vi hörde, Johan Torgeby efterlyser att hushållens konsumtion ska komma igång. Kollar man på Handelsbanken så skickar de en mer försiktig signal. Rapporten ger inte samma tydliga bild av ett brett uppsving på företagssidan.
Och det kommer ytterligare ett par bankrapporter senare i veckan.
Det stämmer. Vi får Nordea imorgon och Swedbank bekänner färg på fredag.
Tack så mycket, Stina Ollila, direkt i lunchekot. Stockholmsbörsen just nu ner 0,2, London också ner 0,2 och Frankfurt ner 0,8. Dollarn står i 9,69 och euron i 11 kronor och 5 öre. Den invasiva arten parkslide fortsätter att oroa, bland annat eftersom det upptäckts att den kan korsa sig med en vanlig trädgårdsväxt och därför undersöks just nu farorna av forskare. Tina Dertefelt är universitetslektor vid Högskolan i Halmstad.
Jag samlar ju in alla parkslider som ser lite konstiga ut.
En hybridvariant av parkslide upptäcktes i Sverige förra året och den sprids på ett nytt sätt, genom fröer. Den har kommit till genom att honplantor från parkslide har fått pollen av hanplantor från den vanliga trädgårdsväxten bokarabindra. Och nu vill forskarna ha svar på hur utbredd den nya hybriden är. Tina Dertefelt åker därför runt i Halland, Skåne och Västra Götaland för att samla in blad från möjliga hybrider.
Alltså den ser inte annorlunda ut än parkslide, men vi ska be att få lite analys på den faktiskt.
När hon kör runt har hon också en kamera igång som filmar omgivningen. Sen kan AI identifiera parkslide och bokarabinda från materialet.
Och se var förekommer de här tillsammans. Förekommer de tillsammans? Eller har det här kommit till Sverige färdigt?
Och eftersom korsningen är så pass ny i Sverige finns det fortfarande många obesvarade frågor.
Hur händer detta? Vad kan vi göra för att förebygga? Och spelar det någon roll? Gör att vi får mer spridning.
Förhoppningen med inventeringen är att ta reda på om man redan nu kan förhindra att korsningen sprids.
Det man har sett är att förebyggande arbete, det är liksom det som är, ger mest effekt för minst pengar. Nu om det här med fröspridning möjligen spelar någon liten roll, då vill vi ju veta det. Så att vi till exempel inte har bokarabinda och parkslidin till varandra, det verkar ju onödigt i så fall.
Reporter Lina Abrahamsson. Nu byter vi ämne i lunchekot.
Ithaca's king is coming back.
No, he's not.
För på fredag är det premiär för en av årets mer omtalade filmer, Christopher Nolans The Odyssey. Men redan ikväll kommer recensionerna att börja strömma in. Sara Ek på Kulturnytt är med oss direkt nu. Sara, den här filmen, varför är den redan nu så omtalad?
Det här är ju en av vår tids främsta regissörer som tar sig an en grundpelare för västerländsk litteratur. Det är ungefär 2700 år gamla eposet Odysseen. Och det gör Nolan med en budget på $250 miljoner och stora skådespelare i rollerna som Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, bara för att nämna några. Filmen har spelats in i 6 länder på analog film och den är nästan 3 timmar lång. Så man kan förstå att förväntningarna är skyhöga.
Och vad ska man förvänta sig av Christopher Nolan nu då?
Han är känd för att tänka stort. Det kan man se i hans tidigare filmer som Interstellar, Inception och Oppenheimer. Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson säger att grejen med Nolan är att han inte är rädd för att tänja på gränserna.
Han leker med minnet och tiden. Ganska snart i sin filmkarriär fick han också en plånbok som gör att han kan testa alla idéerna. Och han kan göra storslagna filmer där musik och bild understryker det han vill säga.
Men du, den här filmen har väl också faktiskt redan innan fått en hel del kritik?
Mm, verkligen. Nolan har bland annat fått kritik för att skådespelerskan Lupita Nyong'o, som är svart, har fått rollen som sköna Helena av Troja, världens vackraste kvinna enligt eposet. Kritiker menar att Nolan har gjort det här för att undvika att bli kallad rasist. Elon Musk är en av personerna som ställer sig bakom det och han hånar folk som hyllar filmen. Andra har istället kritiserat Nolan för att ha gett roller till amerikaner och inte personer med grekiskt påbrå.
Nu vet ju jag att ni redan har sett den här filmen. Kan ni säga något redan nu om den?
Nej, det är ett hårt embargo till klockan 18 ikväll. Men då släpper vi kritiker Björn Janssons recension och berättar hur The Odyssey ställer sig mot alla Nolans andra filmer som vi har rankat.
Då får vi hålla oss tills dess då. Tack Sara Ek på Kulturnytt. Och varsågod Adrian Alibo Andersson vid Radiosporten.
Ja, sportrubrikerna börjar här. Så där festligt blev det i spansk radio när Pedro Porro skickade Spanien till landets andra VM-final någonsin. I det franska motståndarlägret däremot, där lät det lite annorlunda.
Förbundskapten Didier Deschamps var självkritisk, men han skickade också en känga till domarna.
Mais c'est d'abord de notre faute. Je veux pas accuser qui que ce soit. Après je pose une question et je vais pas y répondre.
I intervjun efter matchen säger Deschamps: "Jag vill ställa en fråga som jag inte tänker svara på. Håller domaren nivån för att döma en semifinal i ett VM? Det fanns situationer, ofta till vår nackdel. Men Deschamps medger dock att det inte var orsaken till förlusten."
Rapporterar Gustav Renkeskog, och ikväll ska den andra finalbiljetten bokas av antingen England eller Argentina. Så här går expert Johan Elmanders tankar inför den bataljen.
Fördel lite Argentina. Först och främst, de har en Messi som har visat att han är guld värd för dem verkligen. Han hjälper dem flera gånger. Men det är också att nu är det andra spelare som har liksom stegat fram lite. Ett engelskt lag som såg ganska tröttkört ut emot Norge som inte spelade bra heller. Så att jag tror rutinen som Argentina har kommer göra att de kommer vinna den matchen.
Hör matchen i Sportextra i P4 med start 19.00 ikväll. På återhörande hälsar sporten.
Tack för det, Adrian. Till sist konstaterar vi att problemen med björnar fortsätter i Japan. Från en stad i norra Japan rapporteras att 14 hushåll de senaste 2 veckorna har haft besök av en björn. Och i ett av hemmen hade björnen tagit sig in i köket och försett sig med innehållet i familjens kylskåp innan den lämnade via köksingången. Den senaste tiden har björnar ställt till med stora problem i Japan. Producent Carina Sigurd Morberg, jag heter Per Edberg, över till SMHI.